Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 3 denna 8:e säsong. Och jag som pratar denna krispiga februarimorgon i Göteborg heter Frida Zetterström. Hej Oskar Olsson.
Hej Frida Zetterström.
Hur är läget?
Ah, det är så bra.
Du kom från liksom skidåkningshimlen, vilket man skulle kunna tro var fjällen, men i själva verket är det Borås.
Ja, det var helt otroligt att det regnat hela veckan och varit misär där uppe. Jag har varit där och tränat en del inför loppet som jag deltog i. Så bara 2 dagar, några nätter med snö och sen strålande solsken, så var det som att komma till ett men nästan lite så här alplikt för en kort några timmar, så som där du befann dig under vecka 7.
Just precis. Vi ska ju beröra det lite kort också såklart. Vi lämnar ju sportlov bakom oss i Västsverige as we speak, och sportlov pågår ju andra delar av Sverige just nu, så det är ju mycket skidåkning i mångas sinne, även om vi har sagt tack och hej och grattis och tack för underhållningen till alla OS-atleter. Vilket OS!
Ja, vilket OS! Rekordmedaljer, och gud vad Sverige är starkt i vintersport, och det är väl som sig bör. Vi är ju ett nordligt belagt land med kultur i många av de vintersporterna. Men otroligt kul, och jag som är konditionsintresserad kan ju inte slutas beundras av Nils van der Poel, just hela hans persona. Alltså hur han öppet, helt ödmjukt delar med sig av sig själv, sina lärdomar, hur han helt, alltså utan prestige, vill bara alltså sport, sin sport väl, och han är ett sånt föredöme på så många sätt, och så ung och klokare än människor som jag känner som är dubbelt hans ålder, så att det är kul att han får genom OS-bedriften och får ju väldigt mycket utrymme medialt och på ett positivt sätt. Och jag gillar ju, ibland kan jag tycka att mycket nyheter är, jag kan ibland fråga mig hur kom det här fram till rapportering, eller är det här vi ska fylla oss människor med, men att han nu då får utrymme under den här OS-perioden så mycket välförtjänt, och ha sånt budskap bakom som jag tror att mer människor än bara sådana konditionsnöda som jag kan ta till sig.
Definitivt! Många av hans budskap, eller oavsett om de är budskap eller ej, men mycket av det han kommunicerar är ju lärdomar för livet generellt faktiskt. Otroligt inspirerande, och han har ju många kompisar i landslagstrupperna, helt klart, som är det. Roligt
Det är ett tips till våra grannar och nära vänner, Colting Nakna Sanningpodden. Exakt. Han gästar den, vet jag, idag faktiskt, när vi ser samma dag som vi spelar in detta avsnittet. Så nästa avsnitt så kommer han komma i ett fullmatat avsnitt med Jonas och Niklas. Så att det ser jag fram emot att lyssna på. Det är ju ett poddtips att lyssna på när du har lyssnat klart på detta avsnittet. Och man fick ställa frågor. Jag har ställt fråga där också för att se om Jonas plockar upp den i podden.
Okej, vad roligt. Spännande. Mycket skidåkning, skridskoåkning och
sport
generellt som har med snö och is att göra i våra sinnen. Och vi kommer ju hålla kvar vid det där frusna H2O ett litet tag till, eftersom vi ju är i någon form av uppladdningsfas, eller hur? Det här avsnittet tar helt enkelt tempen på Vasaloppet.
Ja, alltså moden av alla skidlopp. Jag skrev i mitt inlägg moden av alla långlopp, men jag tror nästan det är ihop med VM-femmilen eller OS-femmilen, som också är en sån här anrik distans eller lopp genom åren. Så det är ju typ ett av de absolut största loppen du kan vinna, och det är verkligen urmodens moder av alla skidlopp, tror jag, som med så mycket historik och som lever kvar än.
Ja, och den där historiken, den som firar 100 år i år, den ska vi fråga Vasaloppet lite om, hur man kommer märka av den 6 mars. Man märker ju av det redan nu såklart, eftersom firarveckorna och tävlingarna har inletts. I dagens avsnitt ska vi också få en liten race report på hur jubileumsvasan förlöpte för vår kära Thomas Ottosson, som vi i förra veckans avsnitt, eller förra avsnittet rättare sagt, fick höra allt om hans uppladdning. Alltså det är ju fullmatat. Sätt dig bekvämt, valla skidorna, eller spring,
eller cykla.
Eller cykla, gör vad du vill, bara du lyssnar vidare på Konditionspodden. Och vi är så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Odlo genom den här säsongen. Och Oskar, jag har varit i Odlo Country.
Roligt. Ja, ja just det, i alpmiljön. Ja.
Mm. Alltså, jag skojar inte, men jag såg Odlo överallt.
Ja, vi visste ju.
Och jag kände mig också så himla coolt. Eller cool. Jag har ju varit nere i Yrskil och åkt skidor.
Och Österrike, för de som inte vet.
Österrike, precis. Och var ju där med min familj för att åka alpint åt primärt.
Åt min favoriträtt, den här varma.
Kaichesmarren.
Ah, jag
är så avundsjuk. Mycket gott. Men jag var ju där för att åka alpint primärt. Men lyckades ändå. Och kan jag få en liten trumvirvel och höra upp fyra längdåkningspass, varav två var långpass i min värld.
Vi kanske lägger en riktig applåd här.
Ja, just det. Men det var egentligen inte det jag skulle säga, utan när jag då stakade på i längdspåren nere mellan Yrskil och Galtyr, som den angränsande byn heter som man åker till, så mötte jag ju många andra längdåkningsfantaster förstås. Och en majoritet, jag överdriver inte ens, var klädda i Odlo-kläder.
Ah, coolt.
Ja, det är faktiskt det. Så jag vill passa på att tipsa om den jackan som jag åker i. Jag tror att det är den jag kommer åka Vasaloppet i också faktiskt.
Det gjorde
för att jag
inte
är...
det 2000.
Ja, jag åkte i Odlo förra året också, men då åkte jag i en annan. Men den som jag har nu, den heter, jag tog fram den här. Odlo finns ju hos en mängd olika återförsäljare. Bland annat vet jag att den finns på Stadium. Och jag tog fram den på stadium.se där den dessutom är på rea nu, ser jag. Den heter Odlo Ängvik jacket. Ängvik jacket. Och det här är ju då en vindtät skaljacka från Odlo som är, den är lite tjockare än vad definitivt sådana som du åker i. Jag behöver ju lite mer för att jag kommer inte upp i riktigt samma
intensitet
och jag är så himla frusen. Men den har liksom, den har sån här fantastisk vindgenomsläpp i ryggen och det har jag varit lite rädd för annars när jag är ute i riktig kyla. Men den här är liksom, jag kan verkligen rekommendera den. Den är skaljacka men, och håller liksom värmen på framsidan, men bra vindgenomsläpp i ryggen.
Hur snygg är den, Frida?
Ja, men alltså, kolla själv ändå. Svart med lite så här poppy red detaljer på ärmarna. Mycket bra.
Du tycker det är viktigt att du ser bra ut också när du åker.
Du tycker det är viktigt att jag ser bra ut när jag åker.
Ja, tekniskt kanske. Ja,
men jag måste ändå säga att Odlo klarar även den biffen faktiskt. Så stort tack Odlo för att jag får känna mig varm och snygg i längdåkningsspåren, men också för att ni är med oss hela den här säsongen. Oskar, när du och jag spelar in det här avsnittet, eller när vi allihopa spelar in det här avsnittet, så är vi 10 dagar bort från Vasaloppet. Och igår så stod jag på gymmet, panikskickade ett sms och skrev, jag skickade en bild på stakmaskinen och skrev, vad ska jag köra för intervaller?
Det är svinbra. Ja? Du har ju coach nära till hand, så det är bara att fråga på. Det viktigaste är att göra rätt nu det här sista.
Ja, men precis. Och som sagt, om det är någon utav er konditionspodden-lyssnare som befinner sig i motsvarande situation, att man har en ungefär 2 veckor, 10 dagar kvar till sin till sitt mål, så är man ju fortfarande i den där fasen av att kunna ta i ordentligt, eller hur?
Verkligen.
Mm. Så passet du skickade min väg var ju helt enkelt intervall 10 minuter
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i en fallande stege med en minut vila, så ett tuffare tempo slash tröskelpass, lite under tröskel men någonstans runt tävlingsfart, lite tuffare
och så, också ökande skrev du ju, ökande intensitet,
precis, öka lite vid kortare och då blir ju belastningen ungefär densamma.
Just det.
Eftersom att det blir kortare tid hela tiden.
Ja, det var bra. Mm. Det gick bra. Tanterna på gymmet bredvid mig tittade med stora ögon på den där högen av flämt som låg bredvid stakmaskinen.
Det är ett bra sätt mentalt för de flesta tycker jag att bygga upp. Ni kan testa detta på cykling och löpning också om ni vill. Alltså det här är ju inget tröskelpass riktigt, för det är ju upp mot 55 effektiv minuter.
Precis.
Tid då. Mm. Så, men tröskel kanske ska vara runt mer 40 minuter, men någon typ av det här mitt emellan, det här tempo, tävlingstempo upp till tröskel och få ett sånt effektivt pass mentalt och att det blir mindre och mindre hela tiden. Och sen att du lägger in en minut vila mellan varje intervall så du får ganska, du delar upp det i tårtbitar istället för att köra 3x20 minuter.
Just det.
2x15 plus 2x10 och sånt där kanske folk tycker är lite mer mentalt då. Så det här blir väldigt bra, många kvalitetsminuter på ett mentalt bra sätt, tror jag.
Ja, men det blev det verkligen och jag känner mig supernöjd och peppad inför kommande uppgift. Vet du att jag startar i startlinje 9?
Jag fick höra detta, vi pratade ju och jättekul, du sidat dig för första gången i ditt liv. Vi pratade mycket om sidning för mig och sådär den här säsongen, men alla kan sida sig och det är tusen och hundratals åkare gör stor skillnad komma fram.
Det gör det ju faktiskt, det måste jag ju ändå säga, och det vet ju alla ni som lyssnar och alla ni som har varit i Vasaloppsvärlden att det är ju ett köande av rang för oss som håller till i de absolut bakre regionerna. Så det känns spännande. Och du har ju, som vi vet vid det här laget, sidat in till startled 1. Och du förvaltar ju den platsen fram till nu, kan man säga.
Ja, precis. Förvaltar eller förtjänar kanske. Det var ju många om och men. Jag har ju, som sagt, mitt första sidinlopp, då var jag 45 sekunder ifrån. Sen åkte jag min nästa sidningslopp i Moraloppet, då var jag 34 sekunder ifrån led 1.
Just det.
Sen åkte jag en helg, jag hade två lopp samma helg. Och då,
men en hel del incidenter.
Hel incidenter, stavropp första dagen. Men då lyckades jag ändå kvala till startled 1 med fyra minuters marginal, eller tre. Och sen var jag bara fyra minuter från elitledet. Och sen dagen efter så missade jag led 1, då bytte jag ju skidor och det var ju kaos liksom, så där. Stod ju stilla över två minuter. Men då missade jag startled 1 med också några sekunder. Jag tror 19-20 sekunder. Och sen körde jag Billingen där du var med också. Och det var ju också stod jag ganska långt, då fick jag dålig start där långt bak. Och då var jag 17 sekunder ifrån startled 1.
Just det.
Men då var jag redan kvalad.
Då var du färdig, precis.
Men så körde jag ju på Borås Ski Marathon nu då, och nu klarar jag startled 1 med 5 minuters marginal.
Just det, och det här är ju vad du själv har uttryckt, ditt bästa skidlopp hittills.
Ja, absolut, det var det ju.
Vad var det som gjorde den stora skillnaden?
Ja, det är väldigt många faktorer, för att som sagt, det är ju en helt ny grej för mig lite. Jag ska inte säga att swimmer eller triathlon, det är ju också materialsporter, men det är ändå lite så här att folk vet så här, du ska ha den här cykeln, du ska ha den här våtdräkten, och så gör du så, och sen så kör du hårt. Och så är det ganska mycket att den starkaste mannen, kvinnan, vinner, alltså sådär. Men här på skidåkning så är det så många andra faktorer, och två av de viktigaste faktorerna, förutom då träningen och syreupptaget som vi pratade om och sådär, så är det startposition och vad du har för material under fötterna.
Just det.
Och att få till båda de två är en hel vetenskap. Alltså, som jag har varit inne på innan, 90% säger de är vilken typ av skidor du har, och 10% är typ vallan.
Lite av det som vallan är ju Lasse viktig, pratade om förra veckan.
Framförallt när det gäller glidvallan tror jag att det spelar mindre roll. Alltså, då är det verkligen belaget och det här som gäller. För motionärer som kör med fäste och sådär, så är det ju kanske lite större, såklart viktigt att hitta rätt i fästet. Men vi då som åker nu stakskidor och bara stakar oss fram, där är det verkligen så, har jag förstått, att vallan är bara de här sista procenterna, och jag trodde att det var tvärtom.
Just det.
Köper man en dyr skida så är den väl bra. Alltså, så har det alltid varit, att köpa en dyr cykel så får jag en konkurrenskraftig cykel som gör att jag har lika förutsättningar som mina konkurrenter och slåss om de ädlaste medaljerna. Men här är det så att om skidan är för kallföre, varmföre, inte har rätt rill, rätt belag och sådär för rådande förhållanden, och det kan slå liksom att temperaturerna, väder slår om över natten, så kan det ändra sig. Vad den skidan du hade tänkt igår funkar inte. Så många vallar ju och väljer, alltså hela morgonen går ju åt att folk är ute och bara testa skidor, och jag återigen får komma in i den här världen, och jag verkligen beundrar och imponeras av hur duktiga och seriösa de är, de som var både före och efter mig i mål. Alltså, de kommer oftast ut som skidklubbar, de är flera stycken, och så är det klassiskt då, Nu hade jag ju med detta och du frågade mig vad gjorde du annorlunda, och det här är en del i den berättelsen. Och när jag kommer ut till skidstadion och ska testa mina skidor, så jag är ju själv då, men de är ju flera. Så, mm. så man gör då att de tar två olika skidor, tar på sig för olika fören då, och så åker de ner för en backe och så håller de med varandra i armen. Och så sitter de ner i fartställning och så håller de varandra i armen för att de ska ha samma fart. Och sen så de har precis samma fart, så då släpper de händerna och så glider de en bit till och så ser de vilken glider mest nu då.
Just det.
Så det finns ju hela tiden ett sånt, alltså ett samarbete,
teamwork
för att hjälpa varandra att hitta vilka skidor ska vi ha idag?
Vilka lämpar sig
bäst? Och då bygger du på att du har då investerat 18 miljarder i tusen i flera par skidor, för de är ju inte så billiga styck. Och sen så behöver du ha då, som jag också skaffat mig nu då, till skillnad från vad jag gjort förut, en duktig kille, Jan Flodin från Längdskidspecialisten, som är supernördig kille i Borås, som har en liten skidbutik i hål in i väggen med, han säljer allt inom längdskidåkning och rullskidåkning och gör mycket vallar och sådär då, och nördar ner sig. Så att jag fick tag i honom och har inlett ett samarbete med honom och kontakt och köpt nu då skidor av honom och börjat jobba med honom och diskutera, utvärdera från olika lopp, vad funkar det och funkar det inte, för att hela tiden liksom bli bättre materialet och inleda den här liksom resan och den här dialogen, för det är verkligen lite som ett
pågående.
Så den stora skillnaden var ju att jag hade inlett samarbete med honom, så att jag hade mer konkurrenskraftigt material genom att jag har köpt på mig skidor nu då, så jag hade flera att välja mellan på tävlingsdagen. Så nu har jag tre par istället för ett par. Jag kommer försöka skaffa fler på sikt. Måste bara jobba lite däremellan. Och sen som sagt att han verkligen tar hand om skidorna och läser på sig och känner till förhållanden. Och det var ju Borås nu där han kommer ifrån, så det är också kanske han känner till snön lite bättre och sådär. Så det var en stor skillnad. Och sen då så när jag, till skillnad från alla andra tävlingar, så var det här med startpositionen då. Och jag har haft med Filip någon gång och så har vi haft ganska långt i starten från där vi har bott och sådär. Just och det är ju också en lärdom att planera, att jag åkte ju från Sollerbrunn där farmor, eller så här, min mamma bor, till Billingen sist, och du bodde ju på hotellet där då, vilket resulterade att jag kom längst bak i startled 1. Och nu då så bodde jag i Borås och så liksom var jag ju först på hela skidstadion. Det var bara jag och arrangörerna där, så jag la ut skidorna absolut först. Och då fick jag ju en jättebra och rättvis
startposition.
Vilket gjorde att liksom första backen så var jag med täten och hängde de första varvet. Och sen kunde jag göra mitt eget lopp helt avhängt av att det är liksom långsammare åkare framför mig som jag måste ödsla både energi och tid på för att ta mig om.
Just det. Kommer du att tälta bredvid starten i Sälen?
Alltså det var en jättebra berättigad fråga. Och jag sa det senast igår att alltså mitt största huvudbry, jag känner att jag har fått ordning nu med skidor. Jan Flodin kommer vara på plats och valla andra kunder och mina skidor. Och vi kommer att testa på fredag lördag där och bara nörda ner oss och se. Det känns tryggt. Nutritionsupplägget börjar jag liksom klaffa nu och få liksom med gels med kardborrar på dräkten. Allt sånt funkar. Men det är den här morgonen att lägga ut skidor. För jag känner ju ändå så här att nu när jag har bra grejer och de här förutsättningarna, så är jag verkligen mitt emellan elitledet och startled 1 i kapacitet. Vilket gör att jag känner att jag helt rättvist förtjänar att stå topp 50 i startled 1. Men det är ju liksom,
hur många är det som är i startled 1?
Men jag tror att det är typ 300 i elitledet och 700 i startled 1.
700 i startled 1 alltså.
Och det är liksom,
då är det skillnad. Det är,
men det är otroligt. Det går inte ens, jag kan inte ens i den här podden, jag behöver ett eget avsnitt för att förklara skillnaden att ha 700 framför dig eller 700 bakom dig. Det är inga dåliga åkare, så när du kör om dem så kostar det väldigt mycket, även om jag kanske är starkare än 80% än dem om jag sticker ut hakan.
Men då tänker jag så här, vi kommer ju med stor sannolikhet att släppa ett avsnitt till innan starten går av Vasaloppet 2022. Så vi återkommer till huruvida du kommer att tälta eller hur vi nu gör för att hamna i bra position inom våra respektive startled. Men om vi håller oss kvar i Borås skrivmaraton en liten stund till, för det känns som att vi kan inte bara lämna det till att du hade bra koll på materialet, utan du gjorde ju naturligtvis också en stor prestation rent åkningsmässigt.
Alltså rent fysiskt så säger jag så här, jag var väl typ lika stark som jag varit på de andra loppen, bara att nu fick jag verkligen chansen att visa vad min fysiska kapacitet och teknisk färdighet som ännu är väldigt outvecklad håller till och räcker till. Och, men starten gick, om vi tar en kort genomgång av loppet, så som sagt kom iväg bra i starten, stod bra i startposition, vilket är en förutsättning. Och först upp i första backen kändes lätt, kunde gå med täten, de var ju en tätgrupp sen som kristalliserades på sex åkare, eller var 10, men så droppade folk av. Åkte med dem nästan ett varv, fick släppa, var typ 15-20 sekunder efter ett varv från täten och de som vann sen.
Just det, och varje varv var ju 4,2, så det var 10 varv.
Bra sammanfattat. Väldigt kuperad bana i Borås. Men så släppte jag dem och så hamnade jag i ingenmansland och tänkte ja, men jag tar mitt lopp, det kändes fortfarande bra, och jag låg ju då 16:e position. Och det var en ganska stor lucka bakåt, så det kändes som att det hade verkligen som delat sig upp i grupper. Men jag hittade liksom, mitt tempo bara låg på, hade helt enkelt, varför släppte jag, att jag hade inte den överfarten, för det gick ju verkligen fort, det gör ju alltid i alla skidlopp i början, och sen så stagnerade jag farten och sen fortsätter jag tappa lite, åkte själv och sådär, men så mer jag kom in i det, så efter, jag tog med till och med mellantiden här för att jag ska visa det lite, för att det är lite sådana här häftiga saker som jag kommer ta med mig, alltså positiva och negativa saker och lärdomar från loppet. Men jag hade som mest då, efter tre varv så var jag 1,07 efter täten.
Yeah.
Då låg jag på 13:e plats och hade börjat plocka lite åkare, och sen får jag höra av mitt supportteam att jag har 40 sekunder upp till Erik Wikström som hade släppt täten då med 20 sekunder. Så jag hade en minut, 7 sekunder upp till täten och så 40 sekunder till Erik, och tänkte inte så mycket med det. Det kändes bara bra och jag fortsatte plocka åkare. Och sen då så liksom sa de att jag var fortfarande en minut, så gick jag in och kollade sen efter, så efter varv 4 så är jag 1,04 efter täten. Mm-hmm. Så att då åker jag ju själv och de åker i grupp där, så det är som då plockar jag alltså på jätteduktiga killar som är framskjutna placeringar, topp 100 i Vasaloppet. Så det blev ju som växte väldigt mycket med det och fortsätter att plocka åkare, och till slut då så efter 4-5 varv så är jag kapp Erik Wikström, vilket såklart är en stor idol och förebild inom långlopp och Vasaloppet, som har varit topp 50 och topp 100 i många år liksom. Så kommer jag kapp honom och två åkare till, så vi är en grupp på 4 personer, och sen då nästa varv kolla här då, så är jag, vet du det, 1,00 efter. Ser
just
du det?
Ja, jag ser det.
Ja. Och sen efter varv, så ser jag, det var varv 5, så efter varv 6, då är jag, det var, så ser jag här, varv 5. Ja, jag gick från 1 minut till 57 sekunder till, som minst då.
Fortsätter plocka.
Ja, fortsätter alltså. plocka på täten då. Och det var ju som, det kändes ju väldigt bra, och jag åkte de här, jag drog väl 2 varv minst i den gruppen, och sen kändes hur bra som helst, kontrollerat, och sen när det var 2 varv kvar så bara uppförsbacka, så började jag tappa jättemycket, för jag blev så trött, mjölksyra i mina bicepsmuskler. Och de åker ju inte så mycket med, men någonstans har jag gjort ett tekniskt fel där jag åker för mycket på armarna i backarna, för att de bara glider ifrån mig, den här gruppen då, som jag hade varit mest tongivande i. Jag hade dragit då med Erik Wikström, Johan Kanto och en annan kille som är jättekompetent och mycket bättre skidåkare än mig. Men sen då, så jag var helt övertygad att jag kommer vara före de här i mål, för jag drar ju mest för att jag är starkast. Men sen bara jag tappade de backarna när det var 2 varv kvar, och sen som rann det iväg 2 minuter till dem, vilket var helt orimligt mycket eftersom jag har åkt lika fort som dem och sen tappade 1 minut per varv de 2 sista varven. Så att jag har ju varit ute igår, gjorde hemläxan och reflekterade lite över hur jag åker i backarna med för mycket med armarna då, och när de tar slut så krämen är slut, och så liksom så på platten kunde jag åka med dem ändå, men uppförsbackarna så rann det bara iväg, och ingen ursäkt, utan det är bara att konstatera av dålig slarvig teknik och kanske lite hybris av att jag ska inte sticka under stolen med att åka, även om inte Erik hade sin bästa dag en vecka efter han har vunnit jubileumsvasan, så är han fortfarande väldigt smart och kompetent åkare, och att bara få åka några varv och dra runt på honom en fjäder i hatten för mig själv, och en milstolpe någonstans, så att jag kan åka med dem en bit i alla fall. Och det är ju ett steg i rätt riktning, och resultatet med bara 5 minuter från vinnaren Osbeck, som är jätteduktig också på framskjutna placeringar under året, och att jag är liksom 2 minuter bakom Erik när jag var 10 minuter bakom honom i Moraloppet, det är också ett tecken bra, på att jag...
Bra steg framåt.
Ja, precis. Ja. Så att fortsätta jobba med tekniken är väl det som är det stora fokus nu. Träningen och styrkan känner mig trygg i hur jag lägger upp den och fortsätter utvecklas. Ja. Tekniken är det stora nu, för nu har jag ju fått bättre material och fått en Jan Flodin som är en superbra valla och skid coach kan vi väl kalla det.
Ja.
Och partner. Så att de förutsättningarna börjar ticka av nu. Så att, nej, men det var precis den här boosten jag behövde, kände jag lite inför Vasaloppet nu när jag går in. Jag har varit lite så här, ja, men jag är precis inne i startet 1 och sådär, men nu fick jag verkligen återigen visa att det är ingen tillfällighet och att jag förtjänar att stå där och till och med börja närma mig elitledet. Även om det känns jättebra att jag startar elitledet och tar ett steg i taget. Det känns sunt och jag går fortfarande in i inställningen med att Vasaloppet är bara en enda stor lärdom det här året.
Mm.
Och det nästa år så kommer jag, ut efter hur det har gått, ha mer ambitioner. För jag brukar alltid säga det att ni ska göra ett lopp för stången, så se det som lära och ha inte för höga resultatmål, utan fokusera på dig själv, ta med dig lärdomarna och sen när jag går i mål så ut efter hur loppet har gått, vad jag har haft för material och kroppen har känts och hur jag taktiskt har åkt och sådär, så kommer jag kunna sätta upp rimliga, vet du det, motiverande mål för vad jag vill komma verkligen placeringsmässigt 2023 då.
Mm.
Och jag är redan liksom hungrig på att bara få börja med försäsongsträningen och rullskidor och ladda, och det kanske kan gå hand i hand med om Supervasan blir av. Och, så jag ser fram emot jättemycket. Men först Vasaloppet, genomföra, se och lära och bara få vara i den här härliga miljön som jag precis bara har börjat lära känna lite.
Mm. Och du var ju i exakt den miljön för bara några dagar sedan, då iklädd väldigt snygga kläder. Säger välkommen in i studion. Hej Thomas Ottosson.
Hallå Frida.
Hur känns det? Jo, hur det... mår du?
Hur är det? Ja, men det känns skönt. Förra gången hade jag de gamla kläderna på mig. Nu får jag vara lite mer ledig.
Nu är
jag modern.
Och jag tycker det är så kul att när vi var här sist och hälsade på oss i de här valen, han visste inget vad som väntade. Det var bara massa idéer, tankar, funderingar, förhoppningar, förväntningar.
Mm.
Men nu har vi facit här inne. Han har fått uppleva det. Nu vet han hur du åker med gamla skidor. Han vet hur du åker i kläderna och hur hela spektaklet var. Så det är spännande.
Exakt
att få höra.
Så. Och för den konditionspodden lyssnare som inte riktigt hänger med, så när du har lyssnat klart på det här avsnittet, gå tillbaka till avsnitt 2 den 8:e säsongen, för då har vi nämligen uppsnack med nämnda Thomas Ottosson i klädd utrustning inför stundande jubileumsfasen.
Eller pausa detta nu, gå tillbaka och lyssna.
Så kan du dessutom göra om du skulle ha möjligt. Men Thomas, hur var det?
Jo, om vi ska hänga på ert prat där, så att vi inte visste att inte jag visste någonting och det. Och det tror jag är en nyckel, och jag vill nästan hävda att det är en nyckel för de flesta av de 139. Det var ingen som förstod
hur jobbigt det faktiskt var.
Eller vad det skulle innebära. Nej. Riktigt så.
Vad var jobbigare än du hade förväntat dig?
Nej, det var att det är liksom nöta på. Liksom man, om en sekvens var när jag kom till Evertsberg och träffade Mattias Svahn. En bekanting. Och han stannade sen, för han mådde så dåligt att han bara satte sig i fartställning
och gled
åkte bara förbi. Det gick liksom inte. Det var som det var en broms på efter. Och det var där. Och om vi tar oss tillbaka till starten, så var det ju så att det var ju fantastiskt allt innan, dagen innan.
Verkligen.
Jag hade ju två från serviceteamet i mitt serviceteam. Utklädda och fina, och fick möjlighet att träffa alla andra som skulle åka och sådär. Så allt var perfekt.
Ja, men fina inramningar och bra arrangemang. Och ni levererade ju fantastiskt content till oss som sorgligt nog befann oss på sydligare breddgrader. Så vi kunde ju ta del av det förtjänstfullt, väldigt snyggt verkligen. Så man förstod ju att ni var peppade. Och man förstod att det liksom var bra förutsättningar. Men starten går,
starten
går. Och vad
händer
då?
Och det känns ungefär, om jag skulle summera loppet på liksom 5 sekunder, så är det liksom, man står i starten, pulsen går upp och man känner, jag har aldrig haft så här hög puls. Och sen 11 timmar senare, nu får jag stanna och liksom hoppas pulsen går ner. För det var på helspänn hela tiden. För slappnar man av en sekund så kommer man ingenstans.
Nej, just det. Man hade inget gratis.
Inget gratis. Och det halkade åt alla håll och fram och tillbaka och ut och in och överallt. Och man fick...
Men du hade ju åkt på skidorna innan, till och med 4 mil.
Ja. Det är samma där. Och jag brukar säga, det är väl det här som är lite av Vasaloppet. Jag tycker jag är en... ser mig som en Vasaloppsräv. Jag hävdar fortfarande att jag icke har haft perfekta förhållanden på
själva
race day. Men jag hävdar också att jag tror att 99% av gångerna, dagen innan, solen skiner, spåren är perfekta, det är 8 minus, mina skidor var så snabba. Men när vi skulle åka sen,
de var inte så snabba.
Men det var bara att kämpa på. Det var ju det, när man insåg, man försökte förtränga det så länge som möjligt, att det här kommer bli en lång dag. Men man fick glada tillrop, man träffade andra.
För det måste ju varit väldigt mycket glada tillrop. Det såg ju ut som att det var en enormt fantastisk inramning av support och glädje.
Du sa ju att du var hes.
Ja, det var precis dit jag tänkte komma. Jag bestämde mig att jag skulle ha alla som hade glada tillrop till mig, hade jag tillbaks.
Just det.
Så jag var verkligen hes.
Du tänkte, där lägger jag lite energi.
Ja, och så jag skojar med alla och sa så här också. Hur känns det? Och det känns jättebra, för jag har... Men jag har skavsår eller ont eller det känns någonstans utanpå nästippen. Och där har du bilden.
Ja, jag fattar. Men du, det var ju ganska många av dina medtävlande, prominenta namn och liknande, som fick problem med utrustningen. Stavrämmar som gick av och liknande. Hur funkade det för dig?
Nej, det är väldigt nöjd och tacksam för, men jag har ju varit väldigt, så att säga, seriös. Jag tänkte, jag vill inte ha. Jag kan tappa orken och göra allt, men jag vill inte hålla på och mecka med skidor eller någonting.
Nej.
Och det höll. Så att jag har ju lagt ner mycket tid och mycket kraft på det och bytt grejer och prövat.
Och det lönade sig.
Det lönade sig verkligen. Ja. För det var synd om dem som fick... slita hårt där med bindningar och stavar och grejer.
Och det ska ju sägas att alla lyckades inte. Alla tog sig, långt från alla tog sig mål.
Ja.
Men det gjorde du med den äran.
Ja, men jag var ganska... Det är klart, jag ljuger om jag säger att jag inte tänkte någon gång. En gång försökte jag hitta en sanning som jag kunde hålla mig. Och då tänkte jag så här, men 48 kilometer, är inte det ett ganska bra jubileum? Ska det 90? Det är väl onödigt. Så mycket behöver man inte jubilera. Men, och sen samtidigt, då kom jag till Evertsberg. Ja,
just det.
Och det var lite roligt att träffa Mattias där som sa, nu kör vi.
Ja, just det. Ja, det
så då tänkte jag, men det visade sig ju sen, och det här var ju, jag har ingen åsikt om det, men det är ganska intressant att när man siktar på, om du ska åka 90 kilometer, på något vis så vet du att det är 90. Eller du vet att 90 är ganska långt, men det visade sig att det var lite längre alltså.
Ja.
Det är 95-96 där någonstans. Och de där sista 5 kilometerna.
Gud.
Bonuskilometer.
Ja, de var inte så sugen på alltså.
Det var liksom... De var lite jobbiga, så kan man säga.
Du, hur förlöpte själva tävlingen? Vi hörde Oskars komprimerade race report från Borås Ski Marathon alldeles nyss, hur han fick dra själv under en del av loppet och sen dra en klunga som han fick släppa. Vi som följde jubileumsvasan såg att det var en tätstrid mellan Anders Södergren och Erik Wikström, även om Erik ledde väl i stort sett
med en minut i första, vi smågade
frågan och sen hela vägen in.
Ja, men det var ändå, det var, man förstod ändå att det var, ja, är det någon som skulle ha en chans, så var det väl Anders Kjellgren då. Hur såg ditt race ut? Körde du solo mestadels eller hade du sällskap?
Ja, men man positionerar sig väldigt, jag tror de flesta gjorde det. Man kan säga i stort sett upp till från starten upp till första kontrollen där, eller det var ju inte kontroll, men första passeringen vid Smågan.
Ja.
Då i stort sett hade man positionerat sig där och så höll man nästan sin plan. Någon gång var det någon grupp man åkte i och sen, men...
Jag hävdar att det var liksom, ja, du, som du säger, det var typ från Smågan in till mål så skiljer det mellan 2-3 placeringar plus minus för dig.
Ja, 2-3 man såg och man visste, och om någon var i kontrollen innan, man följdes åt liksom, men samtidigt det gick nästan inte, och jag tänkte bara, jag vill vara själv i min ångest. Jag vill inte dela med mig min ångest till någon annan.
Nej, okej. Vi hörde ju i förra avsnittet om förberedelserna i form av bullbak eller brödbak och liknande. Hur funkade det med nutritionen?
Det var ju nyckeln igen. Och sen samtidigt att man såg fram emot och träffa dessa två gentlemän i sina stora pälsar.
Just det var inte de stekta äggen du såg fram emot.
Nej, men det var ju, man var ju väldigt törstig och så det var ju det. Men det var gott, blåbärshoppa och dricka blåbärshoppa ur en porslinskopp.
Just det.
Här, det du glir in i mångsbordarna.
Ja, och mitt serviceteam stod där och sjöng för mig. Det var fint och allsång. Det var härligt.
Mycket bra. Vad stannade klockan på, Thomas?
Den stannade på över. Jag tänkte hela tiden, jag såg ganska tidigt att det här kommer att ta lång tid. Och 11 timmar är lång tid. Och den stannade inte där, så det var typ 11:10.
Just det.
Ja.
Du sprang på 10:57. Ja. Så det ger lite perspektiv. Och Erik Wikström som vann, han har ju också sprungit på typ 7 timmar och åkte på 7 timmar som vann då. Så det är ganska både den bästa då, som är Erik Wikström som är elitåkare och åker, ja, men sagt, topp 100 som vinner på det Vasaloppet, verkligen elitåkare. Han åkte också på samma tid som han springer, så det går ju att överföra någonstans där. Uh-huh. Liksom att, det var ju typ som att springa. Liksom. Det du hade igen i glid ibland då, när det gick och åka och man såg en saka, det förlorade du när du fick springa upp för med, liksom, 3 meter långa skidor istället för gympaskor som väger 190 gram.
Och jag vill bara tillägga att jag åker på modern utrustning i samma takt som jag springer. Så att, för att ge det hela lite perspektiv.
Så har du sprungit på 9 timmar menar du?
Nej, men jag menar per mil. Så att,
ja, det är 9 mil.
Nej, definitivt inte. Men jag menar bara att det är ändå en fantastisk prestation. Det är ändå otroligt att göra det. Och vad, den här då 11 timmar ledde ju ändå till en väldigt anmärkningsvärt bra placering.
Nej, men jag var ju...
Det måste vi ändå konstatera, Thomas.
Nej, men jag är väldigt glad över
det. Du är inte yngst, eller?
Nej, jag är inte. Jag är snart 60 år.
Ja.
Och 45 blev du av 139.
Ja. 42 av herrarna. Det är viktigt att damerna... Så att någonstans där, men jag är väldigt... Men bara det att när jag träffar mina Vasaloppsvänner överallt, när de frågar, vad är din toppplacering? Bara det. Och det kvittar om det är 42 eller 45, men jag var där på Vasaloppet. Så att det är det.
Och det är otroligt häftigt, och överkänner jag, att få vara med om en sak som sker var hundrande år. Det känns ju jätte, alltså, hedrande att få varit med om detta, för nu dröjer 100 år till. Jag vet inte om varken jag, Thomas eller någon som lever nu, inte ens min son, har möjlighet att uppleva det.
Och faktiskt var det en av tankarna när man åkte som gjorde att det går inte att ge upp här.
Nej.
Jag vill in i historieböckerna, men jag vill inte göra om det.
Nej, just det.
Nu är det färdigt. Nu har vi jubilerat färdigt.
Just det. Så, men bra. Du har jubilerat färdigt i vardmansbyxor, men du har inte åkt färdigt för 2022.
Nej, verkligen inte. Och jag är så laddad. Nu ska vi fira ännu mer. Och jag åker upp redan på lördag. och åker första öppet spår på måndag.
Just det.
Och så blir det stafett på fredagen.
Just det.
Och så blir det stora.
Vasaloppet.
Ja, det ska bli.
Du som är Vasaloppsräv här nu, jag står inför mitt första riktiga Vasalopp här nu i startled 1. Har du några liksom tips här nu?
För jag kan ta allt. Vi pratar om huruvida han ska tälta eller inte bredvid ingången.
Det måste vara i starten.
Du måste vara tidigt. Samtidigt,
ja,
en och en halv timme innan follerna öppnar.
Ja, öppnar follerna då.
Öppnar fem, va?
Nej, inte startled 1. Startled 1 öppnar sist. 6.30 tror jag till och med. Men det här får vi kolla upp. Vi har ett avsnitt kvar. Vi kollar upp detta.
Viktigt att kolla. Jag vet att jag har uppstigning 2.30 i alla fall.
Ja.
Men kan du ställa dig där så jag kan sova?
Nej. Det är väldigt viktigt. Man får inte
köa för varandra.
Inte köa för varandra. Det är bara så. Det finns regler och så finns det regler.
Och i vilket startled startar du?
Fjärde. Fjärde.
Mitt emellan oss då ungefär. Ja. Kan man säga. Aha. Fantastiskt. Thomas Ottosson, stort grattis till väl genomförd jubileumsprestation och lycka till på kommande lopp.
Tack så jättemycket.
Också till vår poddpartner Silva. Du har ju med dig någonting in i studion här.
Ja, men alltså, jag tänker det är mycket lättare att prata och förklara när jag har det framför mig än inte alls.
Okay.
Du får klämma och känna lite.
Jag klämmer och känner. Får fram då vi pratar pannlampor.
Ja.
För det är ju det som är en av Silvas specialiteter. Det är också det vi har valt att fokusera på under den här perioden när Silva har varit med oss. Och du har testat.
Mm. Jag har testat Crosstrail 7XT.
Mm-hmm, ja.
Crosstrail 7XT. Det är 7, det är säkert någon nummer i någon serie. Jag är inte riktigt säker, men den är ju cross, tolkar jag som att det är cross sports, alltså den.
Just det.
Den går över flera sporter.
Precis. Spänner över flera användningsområden.
Precis. Och sen trail då, att den ska vara anpassad för att vara i skogen, tänker jag mig. Alltså att i rough miljö, både på cykel, skidor och löpning. Och då krävs ju stark ljus. Så att den har ju extremt bra ljus. Jag tror det är, ska vi se här, det är 600 lumen. Och sen är det ju, den är lite större som du ser ett batteripack där.
Precis.
Så att... jag var ju först lite så här, jag har alltid varit lite skeptisk. Jag ville att ha lite, alltså eftersom jag springer med den på huvudet, så vill jag att det ska sitta väldigt bra och sådär. Och stora batteripack, alltså förr så var det, du hade som en, jag kommer ha sprungit med ryggsäck och haft batteripacket.
Exakt.
Och även med en lång förlängningssladd och sådär då. Men nu har de satt det här batteripacket
bak
i huvudet, och det funkar faktiskt väldigt bra. Och du kan ju även, alltså nu köper den här, det som är bra med den här är att du får med massa olika fästen.
Just det.
Så du kan även ha den till cykel och andra aktiviteter. Och fästa batteriet och lampan jättebra på cykeln. Så att den blir, du får ju som du får en lampa som du har över alla dina sporter året runt då liksom. Och sen det är verkligen inga problem att springa med den på huvudet med det här batteripacket som du ser här.
Det med andra ord så är bandet så pass liksom bra och du känner att komforten är så pass hög då trots den vikten.
Ja, ja. Och anledningen till att det är så, varför har de gjort ett sånt stort batteripack då, det är ju för att du ska få en längre batteritid helt enkelt. Och jag tycker det är ju tre lägen som det är på de flesta. Och många gånger så klarar du det på minsta läget. Det beror lite på hur fort du springer eller cyklar ska du ha starkaste läget. Men då är det ändå 16 timmar på lägsta läget, 11 timmar på mitten och 8 timmar på starkaste läget.
Just det, det är ändå länge.
Det är rätt länge. Och jag vet att många som köper den här vill ha det på tävlingar som där springer många trail-lopp och sånt där. Det är 16 timmar på lägsta. Alltså, om du många trail-lopp då kanske startar på morgonen, så är det mörkt 2-3 timmar. Och sen så ska de inte gå mål förrän kanske midnatt. Och kommer skymningen vid 4-5 på vintern. Men då liksom, det räcker ju utan problem med sådana ultra-grejer också. Min man använder ju inte det, men det är ändå skönt att känna så här att när man ger sig ut tycker jag att batteriet kommer inte att sluta. Jag har haft den senaste pannlampan jag hade, som jag var jättenöjd med, den hade 2,5 timmar på det starkaste läget. Och det här är då 8. Den var lite smidigare, men inte mycket, och de har ju verkligen kommit ner i vikt och effektivitet vad det gäller batteripack och ja, sådana grejer. Så
att, förmåga att, bli, att rikta ljuskälla och sådär, hur upplever du det?
Alltså, jag har haft en innan, då var det en ljuskägla, så gick den alltså 360 skifta.
Exakt, här går den ju ganska, i ja, egen...
Upp och ner bara, går inte leda åt sidan då. Jag tycker det funkar jättebra. Kanske att de skulle kunna, men de har säkert en bra argument för det. Men det är ju väldigt viktigt att man kan i alla fall upp och ner.
Just det,
men
just
sidor går inte riktigt, men man kan ju vri huvudet också.
Det kan man
och sen, när du svänger och cyklar så spelar det inte stor roll, för då, när du svänger styret följer så följer det med i sida. Men upp och ner kanske beroende på hur du cyklar så vill du kunna rikta ljuset då, ljusbilden upp eller neråt mot marken beroende på hur tekniskt det är.
Och en, vad heter den här modellen som vi nu recenserar?
Crosstrail 7XT.
Okej, om du skulle ge den ett slutbetyg?
Alltså, det är lite svårt eftersom jag inte har testat fler. Så jag skulle vilja reservera mig för det lite och hoppas att jag får testa några fler lampor.
Just det.
Så ska jag ställa dem mot varandra. Så att jag tänker att när vi ska ge betyg så ska vi ha
mer.
Så att jag ska säga ödmjukt att jag känner inte att jag kan ge ett betyg förrän jag har mer att jämföra med.
Okej. Kommer du fortsätta springa med det?
Ja. Jag åker skidor med den och cyklar och springer med den. Och...
sover med den.
Ja, precis. Nej, men jag går och hämtar ved i garaget med den. Men det är ju hur bra som helst.
Ja, spännande. Och om du som lyssnar också vill investera i en egen pannlampa, så har ju vi faktiskt en rabattkod. På silva.se skriver du in kondition 30 och får 30% på pannlampor. Och Niklas, du har också testat en pannlampa.
Det stämmer. Jag har ju fått testa Trailspeed 5XT. Lite större lampa än Oskars lampa. Jag tror den har 1200 ansilumen och den har också ett lite större batteri som är på 7 AH, vad det nu står för. Men jag kan ju hålla på i hela 40 timmar på det lägsta styrkan, så hoppas klara nattvasan på ett batteri. Men imponerande styrka på en väldigt liten lampa. Extremt lätt. Nu har jag kört mest med batteri på huvudet. Och då kan jag väl känna att den var lite tung med det stora batteriet. Så på nästa träningspass så kommer jag stoppa det i ryggsäcken med hjälp av förlängningskabeln. Tror att det är liksom the way to go. Alternativt att jag stoppar den liksom i innerfickan. Men mycket stark lampa måste jag säga. Jag har ju testat den i de italienska skogarna och med inte en enda glödlampa i närheten så löste den här upp liksom hela omgivningen. Så jag är faktiskt impad över en sån liten lampa kan lysa så mycket.
På länk direkt ifrån pudens kärna, där det händer, där snön är som vackrast och där förberedelserna pågår, har vi Camilla Sandy, kommunikatör och PR-ansvarig på Vasaloppet. Hej Camilla!
Hej på er!
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är ganska mycket att stå i, så det är fullt, men det är bra.
Ja, det hade ju varit tråkigt om det inte var mycket att stå i när det är bara timmar, dagar och sekunder kvar till 100-årsjubileumets kulmen.
Absolut, så är det. Vi är otroligt glada att vi har väldigt mycket att stå i nu i vinter, att vi äntligen får arrangera en vanlig vintervecka på plats. Det ska bli fantastiskt roligt.
Om vi börjar i den änden att ni nu äntligen får lov att släppa på, hur känns det?
Ja, men det känns pirrigt och roligt och en ganska stor lättnad skulle jag vilja säga. Nu arrangerade vi jubileumsvasan här för, vad blir det, 2 veckor sedan. Som ni är medvetna om.
Just det.
Och det var ju liksom en fantastisk start på det här 100-årsfirandet som vi vill dra igång. Och bara få göra det var ju, det var så otroligt roligt. Det blev så kul. Folk var så engagerade och gick man ur huset och det var liksom 1920-talskläder och det var jätteroligt. Och det gav som en föraning på hur det kan vara i vanliga fall. Man har ju nästan lite glömt bort liksom, hur det är normalt.
Ja, vi har ju fått här i detta avsnittet höra Thomas Ottosson, en av de utvalda åkarnas race report. Fantastiskt evenemang verkligen. Men du, för alla Konditionspodden-lyssnare och andra Vasaloppsfantaster, hur kommer man märka av att det faktiskt är 100-årsjubileum den här gången?
Ja, men jag tror att man kommer att märka det mycket på stämningen, atmosfären, lite extra pyntat, lite extra av allt. Sen har vi har valt bort det här med liksom tårtfirande och så, utan det är mer vi firar genom att åka lopp och röra på, som ju är Vasaloppets filosofi. Så det är mycket den typen. Sen har vi lite extra, vi presenterade igår lite extra uppträdanden med prins Carl Philip kommer att hålla tal under högtidsfesten, och det blir uppträdande, Tusse kommer och sjunger och sådär. Så det är mycket liksom inramningar runt omkring.
Just det. Och själva invigningsfesten är...
Ja, men invigningsfest, det har vi ju varje år inför vinterveckan, och det är uppe i Älvdalens kyrka. Och till den har vi dessutom lite nykomponerad musik som vi kommer att presentera i år i 100-årsjubileet. Och sen så är det kröning av kransmasen och kranskullan och så vidare. Men själva en liten invigningsfest blir det då nu på fredag faktiskt uppe i Älvdalens kyrka. Och sen så veckan därpå är det en högtidsfest i Mora kyrka, och sen så är det däremellan afterski och uppträdanden utomhus.
Du har att stå i, kan man säga.
För de som är uppe under vinterveckan nu, Camilla, var någonstans finns det här fullspäckade programmet att ta del av, så att man kan se om det är någonstans man kan dyka in eller dyka upp på?
Ja, men absolut. Kolla in vasaloppet.se under program, så finns det där. Och sen så försöker vi kontinuerligt uppdatera våra sociala kanaler, både på Facebook och Instagram, där det också finns en hel del information att ta del av.
Och på tal om jubileum, jag såg också läste på mig lite här innan vi gick on air här med Frida, och sa att jag kanske skulle delta i det här jubileumsloppet. Jag ska själv åka Vasaloppet på söndag, men det var 10 kilometer på lördagen, så jag förstod det, 5 mars. Och så ska jag ta på sig någon sån här härlig utstyrsel. Jag kanske kan låna Thomas utstyrsel och åka 10 kilometer som en uppladdning för det stora Vasan och hylla den här 100 år. Det var ju roligt loppen jag lagt till där då på lördagen då.
Ja, men precis, det glömde jag ju nämna. Tack för att du tog upp det. Det är ju vårt stora jubileumsfiralopp, kallar vi också Vasaloppet 10. Också tänker jag utifrån inspirationen där med jubileumsvasan, att här kan man klä ut sig i kläder och utrustning från valfritt decennium. Om det är 20-tal eller om det är 70-tal eller 90-tal för den delen också.
Alltså jag
gillar ju starka färger och mogren, så jag tänker 80-tal och sådana här liksom, vet, måste bara hitta en sån utrustning.
Ja, man ser ju de här neonfärgade dräkterna framför sig alltså.
Ja, men precis, här finns chansen att gå lite bananas i spåret. Det tror jag kommer bli ett väldigt roligt lopp att få titta på och vara med och ta del av. Och det är också den här dagen när Tuss uppträder sen då i målområdet, så det kan ha alla chanser att bli en riktigt häftig dag. Det är lördag.
Just det. Mars.
Så välkommen Frida,
anmäla sig.
Anmäler vi dig.
Tack så mycket, Rune. Jag är väldigt nöjd att jag ska ge mig på de 9 milen på söndagen. Så att, däremot kommer jag med mikrofonen i högsta hugg, det kan jag faktiskt lova. För vi i Konditionspodden kommer ju såklart att vara på plats. Vår producent Niklas, han åker ju natten till denna dag, det vill säga nattvasan då på fredagen. För ni har ju väldigt många lopp, Camilla, så det är ju många motionärer i rörelse de här dagarna.
Det stämmer, det är 12 lopp och hittills så har vi över 48 000 personer som har anmält sig. Men det är utspritt på de här 10 dagarna då, och den största delen är ju Vasaloppssöndagen där, det som är fullbokat också. Men annars har vi platser kvar i alla lopp, så är man sugen och känner inspiration så är det bara att gå in på vasaloppet.se och anmäla sig även nu.
Ja, men fantastiskt, det är alltså platser kvar i alla övriga lopp. Det är ju faktiskt något att flagga för när det här avsnittet sänds så är det en vecka kvar där, så att man har ju kanske möjlighet att, jag vet inte, dra iväg på en stafett kanske eller en tjejvasa.
Ja, men absolut, det finns alla chanser om man är sugen på det, så om man kan anmäla sig i princip ända på starten. Så att det finns alla möjligheter att bara åka upp och haffa en plats.
Även nattvasan 30 såg jag att ni har utökat. Det var ju nattvasan 90 och 45. Så det är också, jag har själv åkt nattvasan för några år sedan. Och det var en jättehäftig upplevelse att få åka med pannlampa i mörkret. Så att, ja, är man uppe och vill uppleva en skidåkning på ett nytt spännande sätt, så kan jag verkligen rekommendera de här att det finns ju tre distanser nu också att välja på, med 90, 45 och 30.
Det är lite, just för att det yngre ska få chansen att åka och testa på det här. Nattvasan 30 startar ju klockan 19 i Oxberg och 45 och 90 då klockan 20 sen. Så det, jag håller helt med. Testa det, för det är någonting utöver det vanliga. Jättehäftigt.
Men även om det är ett speciellt år och det är jubileum och vi har längtat efter att få umgås och åka skidor tillsammans, så kommer det väl vara sig likt. Det blir väl blåbärssoppa och vetebulle?
Det kommer att vara sig likt. Det kommer att vara en start i Sälen och i Oxberg. Det kommer att finnas blåbärssoppa och målportalen finns på plats. Vi har ju två målportaler nu, och det är också faktiskt lite premiäråret. Det är det nya målområdet där alla, även motionärerna, får gå i mål i år. Förra året så var det enbart eliten som gick i mål i den nya målportalen.
Ah,
så ett helt nytt målområde blir det också där. Så det blir jättespännande.
Jag ser fram emot och gå under den berömda portalen. Ja, det är mycket spännande som ligger framför oss. Blir det någon skidåkning för dig, Camilla?
Ja, det brukar bli klent under själva vinterveckan. I helgen kunde jag ge mig ut hemma, men under vinterveckan brukar det faktiskt vara för mycket jobb för mig, så jag brukar inte hinna med åka någon lopp, tyvärr.
Och avslutningsvis, hur är snöläget uppe mellan Sälen och Mora i detta nu?
Ja, men det är, just idag är det ju helt fantastiskt. Det har ju kommit snö här uppe, och jag vet att de har spårat nu Sälen till Mora igår kväll och nu på morgonen, och det är jättefint verkligen. Nu vet vi ju kanske framförallt i helgen, men det förutsättningarna ser fantastiska ut. Det har varit kallt, så det har fryst på. Det kommer mer snö som ligger, sen ska det väl bli lite varmare, men det verkar ändå som att man kan få lite sol även i helgen som det ser ut nu. Så vi håller tummarna för det.
Ja, ljuvligt. Stort lycka till med arbetet fram till det är dags den 6 mars, eller ja, ni har ju redan dragit igång som vi har konstaterat. Och så ses vi i spåret helt enkelt.
Det gör vi. Tack så ni har.
Ja, Oskar Olsson, det är inte utan att man blir riktigt peppad på att ta sig fram till den 6 mars nu, du.
Nej, men nu är vi...
Nu är vi nära.
Och nu har vi verkligen, både med inspiration från Thomas och jättehärlig lite inside och information från Camilla, så är det verkligen Vasaloppsfeeling här i studion, och det är... Ja, när avsnittet släpps bara 9-10 dagar kvar.
Ja.
Och nu är det bara ladda, äta, göra de sista träningspassen och sen bara få njuta och vara en del av detta
ikoniska
lopp som har så mycket historia som vi har fått lyssna till idag. Och ja, men det är något speciellt verkligen, och det ska bli jättekul att få vara med. Jag trodde inte detta för 2 år sedan när du åkte första gången i 2020 över USA och var mitt inne i swimrun, så att livet tar oanade vändningar, och det är bara att följa med och njuta längs vägen.
Ja, verkligen. Och vi är ju såklart nyfikna på att veta om du som lyssnar, du som hänger med oss i dina öron, kommer att ta del av Vasaloppet. Kommer du kanske åka någon av de olika loppen i år, eller har du som ambition att göra det längre fram? Gå in på Konditionspoddens sociala medier och berätta för oss och håll oss i handen hela vägen in i mål i Mora. Detta, mina damer och herrar, var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Fredag. Connect Brands with People.